Och så där ja, det är den 18 mars och det är nådens år 2019. Ulf Sandström heter jag.
Och Fredrik Presto heter jag.
Och vi håller på och pratar varje dag, endlessly, en diskussion om det som är egentligen alltihopa. Hur vi människor tänker, känner och gör saker och hur det kan ändras.
Livet, universum och allt, eller vad heter den? Liftarens guide till galaxen. Svaret på livet, universum och allt.
Just det.
Det är dit vi är på väg.
Ja, och rent konkret faktiskt och på allvar så är det så att vi har ju tagit fram en struktur där vi har tittat på tusentals klienter som vi har jobbat med genom åren. Jag på mitt håll, Fredrik på sitt och ibland tillsammans. Och i det har vi hittat ett system där, som har gjort det möjligt för oss att lista ut vad är det som funkar, varför och när och med vilken verkningsgrad.
Mm. Och vi kan också titta på vad behöver göras just här.
Vi kan
var ska vi gå in och göra intervenering eller vad säger man?
Intervention, ja.
Intervention.
Och vi tittar på vad är det för luckor som finns i det vi har just nu och vad är det för nycklar som fattas för att låsa upp låsen till de luckorna. Lås på luckan. Okej, idag så tänkte vi prata om hypnos och inte vilken hypnos som helst utan riktigt cool och fungerande hypnos.
Precis, det är inte helt vanligt så här vardagshypnos, nej nej nej.
Nej, 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 nej. Och hypnos, det är ett otroligt missförstått och missbrukat begrepp. Vad kan vi säga om hypnos i allmänhet? Måste jag tro på det?
Definitivt inte, för att det fungerar i alla fall. Och det där är ju lite knepigt med definitionerna på hypnos, för det finns lite varianter. På ett sätt kan man säga att vi i princip är alltid, eller mer eller mindre alltid, i någon sorts hypnos eller trans. Som exempel brukar man säga, till exempel man kör bil och så om man är en van bilförare så har det som man kört länge utan ens har tänkt på att man har tittat på vägen. Jag tror det kallas för highway trance eller något sånt där. Man kan säga att det är en sorts hypnos om du är på bio och tittar på en film och lever helt in i filmen. Det är också en sorts hypnos. Så det är den här vardagsvarianten.
Men är inte det man också kallar för downtime, att stunta, alltså om vi säger så här att du har en i princip din uppmärksamhet är som en delfin som ibland går upp till ytan för att få luft och ytan i det här fallet är downtime, lustigt nog, som att jorden var upp och ner.
Ja.
Och att vad som händer är att din hjärna behöver kliva in i ett pausläge en liten stund för att återkalibrera sig och återhämta sig.
Mm.
Och det är då våra tankar försvinner ut i rymden lite grann.
Ja, och när vi kallar det då mera för hypnos, när vi gör det med flit så att säga, om det inte är den här vardagshypnosen, så är det ju ofta så att vi utnyttjar det här mentala tillståndet för att till exempel skapa förändringar vi vill ha. Och där är ju också, om vi jämför med att vara på bio och leva sig helt in i en film, så visst, vi är helt inne i filmen. Samtidigt så vet vi någonstans, även om vi lägger det åt sidan för en stund, men vi vet. Jag sitter på en biograf och tittar på en film. Teoretiskt kan jag resa mig upp i stolen och gå ut, även om jag måste be en massa människor resa sig upp för att komma förbi. Men medvetandet finns med. Men så länge filmen är bra så bryr vi oss inte om den här kritiska som den här också som vet att men det här är skådespelare, det där är Johnny Depp, jag vet till och med vem skådespelaren är. Men vi lever oss in i att det är, vad heter han som pirat, Jack Sparrow.
Mm, precis.
Och släpper den här kritiken. Och den funktionen har vi nytta av när vi använder hypnos mera, ja, som hypnos helt enkelt.
Mm. Och då är det så här, många säger så här, vad är skillnaden på hypnos och meditation? För en guidad meditation när någon leder någon in i ett transtillstånd är ju ganska likt hypnos på många sätt. För att inte säga att det är nästan i princip samma sak. Men där Dr. Bhaskar som vi tog hit från Indien, som då är en av Indiens äldsta och kunnigaste inom hypnos, han och hans fru Rajni, De sa ju det att hypnos är en relation mellan två medvetanden. Mm. På ett sätt kan man säga att all hypnos är självhypnos, därför att det är du som tillåter dig själv att bli hypnotiserad av filmen. Och om jag hypnotiserar dig så är det du som tillåter dig att bli hypnotiserad av mig. Det sker med ditt medgivande på ett eller annat sätt, medvetet eller omedvetet. Men skillnaden på meditation där du själv kanske vill att tankarna ska stanna av och uppleva sig själva och det som är bortom ditt medvetna tänkande, så är hypnos ett tillstånd, en relation. Jag tror faktiskt att han sa det, va? Att it's a relationship.
Mm.
Och hypnos går ju att använda på så många olika sätt. Om du bara skulle ge några exempel på olika sätt.
Ja, det var i princip det jag tänkte komma till. För det är också en sak som skiljer hypnos från meditation. Och det är syftet. För hypnos är oftast ett mer specifikt syfte. Och jag började med hypnos som underhållning. Och då använder du själva hypnostillståndet för att släppa den här kritiska tänkandet då. Det Johnny Depp är Johnny Depp, och uppleva saker som blir roliga också för en publik. När man använder hypnos för att coacha eller terapeuta eller vad man nu gör människor, så använder man det tillståndet för att skapa resultat som sen blir beständiga i vardagen.
Kan man inte säga att vårt kritiska tänkande är vad man på engelska kallar för en limiting belief. Och om jag sitter och hela tiden tänker det är Johnny Depp, det är Johnny Depp, det är Johnny Depp, fast han spelar Jack Sparrow, så blir det en jätteomväg som hindrar mig från att leva mig in i filmen och uppleva alla känslor som filmen gör det möjligt för mig att uppleva. Berg-Dalbanan som konst tillåter det att uppleva när du släpper taget. Och i det fallet så lägger jag en limiting belief åt sidan för att den inte är användbar för att ge mig upplevelsen. På samma sätt kan ju en limiting belief vara i mitt liv, att jag tänker jag är inte lika värdefull som alla, eller jag förtjänar inte framgång, eller jag är inte värd att tycka om jag inte presterar. Och då kan man ju i hypnos lägga sådana tankar åt sidan tillfälligt och föreställa sig att man faktiskt är värdefull. Och vad hade jag gjort annorlunda då? Vad hade det inneburit?
Just det. Och det är också en stor fördel med hypnos, att du kan testa olika scenarier för att du kan leva in i hur skulle det vara om det var så här.
Och där är också, inte det en skillnad på, om vi tänker bara, vi har ju fantasi. Jag kan ju till exempel tänka, vill jag slå en spik genom fingret? Nej, jag tror att det gör ont. Det är intellektuellt. Men om jag drömmer att jag slår en spik genom fingret, så känner jag att det är läskigt på ett annat sätt. Och hypnos ger mig tillgång till den här 3D-cineman, liksom den verkliga upplevelsen av en fantasi. Har de inte testat det på choklad när de har gjort hjärnskan?
Jag vet inte om man testar på choklad, om man testar på musik.
Jag har läst, nu minns jag, det är en studie som kollar, om du tänker att du äter choklad utan att äta choklad, så tänds en del upp i hjärnan. Om du äter choklad tänds en annan del upp i hjärnan. Och om du under hypnos tänker dig att du äter choklad, så tänds samma del upp som om du åt choklad. Så det är skillnaden på fantasi och hypnosupplevelse.
Ja, jag har hört exakt samma fast med musik. Om du tänker att du hör ett musikstycke, så bara fantiserar, så är det en del av hjärnan. Om du hör musikstycke på riktigt är det en annan. Om det är hypnos så är det samma som att du hör det på riktigt.
Mm. Eller åtminstone samma del i hjärnan som
samma del i hjärnan.
Som reagerar.
Ja. Vi kan inte säga att det är samma, det är det förstås inte. Men samma del i hjärnan reagerar. Så att det är en skillnad på att citat bara fantisera, slutcitat.
Just det.
Mot att uppleva i hypnos.
Just det. Och när vi upplever i hypnos så får vi känsloreaktioner med en gång också. Därför att det passerar inte genom vårt kognitiva tänkande som tar ställning till tycker det här är kul eller inte, utan vi har kul eller inte, eller tycker det är läskigt, precis som i drömmar. Men vad spännande. Hypnos, jag har faktiskt lärt mig hypnos av dig från början, och sen så har jag vidareutvecklat och vi har tagit in folk från hela världen som har kommit hit och lärt oss saker. Och du lärde dig hypnos ur en bok.
Ja, från 40-talet tror jag. Encyclopedia of Genuine Stage Hypnotism av Ormond McGill.
Mm.
Och det här var ju liksom före YouTube. Det här var ju liksom nästan före internet till och med.
Ja, i princip kan man säga att biblioteket var en grått vägg.
Ja, precis. Men och där fick jag ju testa mig fram. Funkar det här? Funkar det? När funkar det? På vilket sätt?
Och det här är roligt därför att det finns ju folk som säger att hypnos är farligt och att bara vissa människor får tillgång till den här läskiga kunskapen. Och så har ju frimurarna sagt, så har många magiska sällskap sagt, religiösa kulter har sagt det. Och faktum är att många som håller på med terapi menar samma sak. Att vem som helst får inte hålla på och labba med sin och andras fantasi. Hur skulle det se ut om alla fick fantisera fritt? Och där skulle jag vilja säga då att jag menar tvärtom. Jag menar att alla människor har en fantasi och bör få hjälp att använda den så kreativt som möjligt, så att man istället för att vara livrädd för husspindlar, som i fallet med en fobi, eller begränsa sig till att man inte är värd lika mycket som alla andra och anpassa sina handlingar efter det, så ska alla kunna tänka fritt och få tillgång till hela, både medvetet och undermedvetet, genom att skapa positiva målbilder som man kan röra sig mot. För det är också något som hypnos är väldigt bra på i idrott, eller hur?
Mm. Det där är ju framförallt Lars-Erik Umeståhl med sin mentala träning nått ut med. Och det, han säger ju det själv, mental träning, det är hypnos. Det var bara att han inte ville kalla det för det. Och där kan man ju se att om man då i ett hypnotiskt tillstånd, som man kallar för då det mentala rummet, skapar målbilder, så mer eller mindre så styrs man mot dem sen i sitt dagliga liv.
Precis.
Och det är mer effektivt att göra i det tillståndet än att bara, återigen, skillnaden mellan att bara fantisera och att göra under hypnos.
Och framförallt att hoppa över abstraktionen med ord. För att ord är ju en abstraktionsnivå. När jag säger stol, så för mig kan det vara en länstol och för dig kan det vara en pinnstol eller tvärtom. Mm. Därför att ord är abstraktioner. Så att när vi går från ord och säger, tänk dig en stol, den bekvämaste stolen du någonsin har suttit i. En sån där stol som får dig att kännas i hela kroppen på det där sättet som bara du vet att den här stolen är kanske den bästa stolen som någonsin har funnits. Och när man gör det på det sättet, då alla tänker på sin stol, men den är bekväm efter vad som är bekvämt för dem. En del kanske tänker att de låg, de satt, den var recliner. En del gillar när den har hjul, andra inte. Och det är det här som är magiskt då med när man skapar målbilder. För att inom idrott är det ju så, om man till exempel läser mental träning för Rune Ståhl, så om du skapar bilden av att ha upplevt, och då menar jag som att du har ätit chokladen på riktigt i en hjärnscanner. Om du har upplevt att du har sprungit så fort som du vill, hoppat så högt som du vill, skjutit mål så många gånger i prick som du vill. Så nästa gång du kliver ut på plan och ska göra det i verkligheten, så för din hjärna så är det faktiskt andra gången det händer. Du har redan gjort det en gång innan.
Just det.
Men vi diskuterar ofta också det här med att vad är det som gör att vi tycker att hypnos är ett så otroligt kraftfullt verktyg när man vill hjälpa folk att bli av med rädslor när de kommer och säger till exempel, jag har en fobi, jag tycker det är läskigt att flyga till exempel. Hur kan hypnos vara till hjälp där?
Hypnos är till hjälp dels för att det är ett bra mentalt tillstånd att förändra de här sakerna, och då använder ju både du och jag använder ju en hel del tekniker från NLP som jag pratade om tidigare. Hypnosen är också sen väldigt effektiv just för det här, ja men nu kan jag tänka mig en dag i framtiden när jag har kunnat flyga i 2 års tid utan problem, och nu när jag sätter mig på flygplanet så sitter inte jag och tänker, åh vad skönt att jag inte är rädd, utan snarare, vad skönt att jag har en bra bok med mig att läsa för att fördriva tiden. Oj, lite besvärligt att jag sitter obekväm. Men inte mer än så. För då har jag hunnit vänja mig vid att flyga är bara ett transportmedel. Det kan jag föreställa mig i hypnos. Och då har jag den målbilden klar. Och då vet min hjärna och mitt nervsystem vart vi är på väg. Och vad som ska bli resultatet.
För nervsystemet lyssnar på bilderna i huvudet, och bilderna i huvudet är hur du uppfattar verkligheten. Om du går i mörkret och ser en skugga vid ett träd och din hjärna skapar en bild av att det står en person där, och din hjärna skapar en bild av att det är en kompis som du tror ska vara där, då morsar du och säger hej vad kul att se dig. Men om din hjärna skapar bilden av att det här är en läskig person som du är orolig för att möta, så i hjärnan så reagerar hela din kropp, ditt nervsystem, ditt hjärta går upp i puls, adrenalin pumpar, kortisolen börjar produceras och du får en rädsloreaktion eller en vänlig reaktion beroende på vad din hjärna väljer att tolka. Och det här är ju en teater i huvudet som du kan regissera med hjälp av hypnos. Men om du inte gör det, så gör den det åt dig. Och den kommer att leta efter det läskigaste för att undvika det.
Mm. Precis. Och hjärnan tänker ju. Och det, vi pratade om det här om dagen, att som att andas, du kan medvetet ta ett andetag, men om, du inte gör det, så kommer du i alla fall att andas. Och det är samma med tankar, och då är det så här, eller i alla fall så här brukar jag tänka, att tankar som har starka känslomässiga kopplingar, till exempel rädsla, för det är det viktigaste, liksom, att undvika faror, de sorteras som viktiga, därför att faror är viktigt. Och då har vi den här logikdelen då, som förstår att nej, men just det här är inte farligt. Ta flygrädsla. Statistiken säger att flyg är det säkraste transportmedlet. Den logiken biter ju inte på en rädsla. Utan tankar som ger rädsla sorteras som viktiga, och då kan man inte låta bli att tänka dem. Och ju mer man tänker dem, desto läskigare blir det. Det är en sån här loop man kan bryta med hjälp av de tekniker vi använder oss av, där hypnos är en viktig ingrediens.
Precis, och där kan man också säga att om du har en bild i bildhjärnan, fantasihjärnan, i din teater i huvudet av ett kraschande flygplan från en film eller 9/11 eller vad du nu vill. Om du har den bilden, statistiken där det står flyg är lika säkert som allting annat, kan inte överrösta bilden. Men med hypnos så kan du koppla bort alla lösa tankar som driver runt och fokusera och skapa en bild med flit som är positiv och som du kan välja sen automatiskt. Så det är det som är grejen. Det handlar inte om att man går i hypnos för att komma ihåg att sen skapa de här bilderna, utan när hjärnan väl har fått en positiv bild, så föredrar hjärnan det och gör det automatiskt. Man kan skapa en ny vana på 15 minuter att sluta röka eller bita med naglarna eller äta bättre eller börja träna eller sluta vara rädd för att flyga.
Och det är viktigt, för det är den automatiken vi vill komma åt. För när vi automatiskt, jag brukar säga som att vi lär vår hjärna hur vi vill ha det, men vi måste använda det språk som den delen av hjärnan förstår.
Bildhjärnan, som driver emotionen. För det är känslan som avgör. Då vill jag slå ett slag här, för att vi närmar oss den episka tidpunkten där vi tar en kort paus innan nästa. Ja. Och jag sitter och tittar här på beteendekompassen som vi har tagit fram. Och beteendekompassen är ett fysiskt föremål. Det är en tetraed, det vill säga en tresidig pyramid. Och den har sidorna tanke, kropp, mål, behov, handling. Och sen i mitten så har du ditt emotionella tillstånd, ditt sinnestillstånd och hur du känner dig i ögonblicket. Mm. Och det vi gör när vi använder hypnos är att vi går in i den sidan av pyramiden i kompassen som kallas för mind och gör det möjligt för alla andra delar att följa en bild som om den vore sann.
Just det.
Det vill säga att din kropp kommer att reagera som om bilden vore sann. Om bilden känns lugn och behaglig kommer ditt hjärta att sakta ner. Du kommer att tillverka mindre kortisol. Du kommer att få mindre adrenalin. Och du kommer att få tillbaka ett perifärseende istället för ett tunnelseende. Genom att tanken följer bilden, hypnos hjälper dig skapa i huvudet. I mind. Ja, baby. Är det något att tillägga? Förutom att det är kul, det är enkelt, det borde vara varje familjs favorit efter maten. Alla föräldrar gör det när de läser sagor för sina barn. Alla artister gör det, alla poeter gör det. Varenda gång du går på en föreställning så säger du, nu vill jag bli förförd, mesmeriserad, och mesmer är hypnos. Så öva upp den här förmågan. Du kan bli makalös på den.
Jag håller helt med. Mer hypnos åt folket.
Ja, det här är din programmering av hela ditt liv, och du kan faktiskt gå in och skriva om manuset när du vill. It beats Netflix.
Ja, det gör det.
Just det. Fast de är rätt bra också.
Och, ja, de har en bra grej.
Ja, men cool.
Yes.
Då så. Då säger vi tusen tack för idag. Och så fortsätter vi och pratar vidare nästa gång. Om du är intresserad av det här, tycker det är kul eller spännande, hör av dig, lämna en kommentar eller gör vad du vill. plaskpost, prata med stjärnorna eller mejla.
Ja.
Coolt.